ny mick. Alltså det känns annorlunda på något sätt.
Är det så?
Ja, men lite.
Känns det bättre då?
Ja, men jag tror också att det är mycket, att det är ett nytt stativ också. Som jag faktiskt kan liksom, jag kan ha armarna under det här stativet. Det gick ju inte med det gamla.
Ja, just det. Just det. Ja, men bra. Materialspelare nu också.
Det är väl det man blir med åldern, eller?
Ja, visst.
Men egentligen ska man materialspelare, då ska man väl också vilja ha det som man alltid har haft det. Är det inte lite så?
Fast jag tänker också så här, enda motivationen för att gå ut och springa är ju att man har köpt ett nytt par tights.
Ja, sant. Välkommen till Åbitter Diktum, podcasten som letar efter det höga i det låga. Som vanligt med mig, kärpan Tobias Nordström, och vid min sida bergsbestigaren Billy Rymgard.
Jag tror du skulle säga den betalande turisten.
Nej, så jag tänkte så här, det höga i det låga, vilka går högt?
Ja.
Och det är väl jag då som släpar utrustningen och du som briljerar. Upp mot
Ikaros.
Toppen. Ikaros.
Vi fick en kommentar efter vår liksom premiär där av Å Infors, signaturen, som skriver så här: jag tror ni har pratat om stinser förut. Ja. Du kommer ihåg att det spårar ur direkt där. Jag kan eventuellt ha kommenterat också, då också, men jag upprepar mig. Högsta hönset på ångtåget blir ju lokföraren, eller möjligtvis tågbefälhavaren. Stationsinspektör finns en länge inte kvar som titel, och vinkas med flaggor gör det ganska sällan i svensk järnvägstrafik, men däremot på nästintill samtliga tåg i Norge. Däremot så använder fortfarande tågklarerarna på manuella banor sina signalstavar, och handsignaler används dagligen av tågpersonal nattetid med lykta.
Lykta ändå?
Det är mäktigt.
Ja, det känns ju... Det för ju, om inte annat, tankarna till det förflutna på något sätt.
Ja.
Men vi ber om ursäkt för begreppsförvirringen.
Ja.
Men eller, det är väl jag som får ta på mig det. Det var jag som förde med stins och annat.
Men det är skönt att få sånt där utrett, tycker jag.
Det är också lite vår grej att ta på oss för stora byxor, känns det som.
Men tänk dig så här. Tänk alla som så här, aha, men om de sitter och säger såna saker om stinsar, varför ska jag då ta det de säger om American Gods? På allvar. Tänk om man skulle börja syna allt vi påstår med samma liksom lupp som Å Infors gjorde.
För det värsta är ju att vi säger ju sakerna om American Gods med samma självpåmålade säkerhet som vi pratar om stinsar och grejer. Det är det som är det vidriga i alltihop.
Ja, det är jäkligt svårt att ducka. Den dagen någon lyfter på locket så ja. Då är det över.
Du, vi har en person vi måste tacka.
Ja, oh shit, jag kom att tänka på det efter förra gången när vi hade tackat alla som bidrar på Patreon, att det finns ju en person som kanske ska ha liksom det största tacket, som vi liksom alltid har glömt. Jag tror vi har tackat honom 3 gånger kanske.
Jag har sagt tack en gång extra, tror jag, på när vi har haft korrespondens om lite tekniska grejer. Men det är ju då Johan Persson som har bidragit med, helt utan krav på motprestation, så har han gett oss serverplats för Åbitter Diktum sen, jag vet inte, senaste 3 åren kanske? 4 ja, åren?
Vi hade något ganska stort haveri där det liksom inte gick att lyssna på några avsnitt ett tag, och då så efterlyste vi om det var någon som hade någon webbserver stående, och Johan räckte upp handen. Grymt.
Ja, verkligen. Det är enormt tack till Johan för att han har gjort det här möjligt på något sätt. Det känns underbart.
Och Patreon, ja. Vi kör ju vidare med Patreon.
Ja, det går,
fan, man är dålig på att plugga grejer ändå.
Ja, men det är väl klassiskt svenskt.
Ja,
det är också så, jämt en svenskare med olika talkshow-soffor. Så är det liksom så här, ja, och nu ska du spela Drottning Kristina. Ja, Alltså, det, liksom i amerikanska talkshows, det finns det alltid liksom en förberedd anekdot. Det finns så här, om man ska spela drottning Kristina, då har man liksom pluggat på om drottning Kristina. Och bara, när programledaren säger då att du ska spela drottning Kristina, då liksom öppnar man med att du vet att drottning Kristina var den första kvinnan som förde ett slag till häst. Alltså, du förstår, man droppar en trivia direkt bara för att visa.
Yeah, I've been so inspired by that story like since forever.
Ja.
Ja. Och så, men
här i Sverige, vi kämpar på med Patreon.
Ja. Ja, ja, där kan ni gå in och kika om ni är nyfikna. Nej, men vi kör ju rätt mycket snack kring avsnitt och extra materialen för avsnitt och sådana saker på Patreon. Det har visat sig att det är ett utmärkt sätt, inte bara för att ge den som vill och kan möjlighet att stötta Oddpod med några kronor. Men det är också ett superbra sätt att liksom, vi kör ju lite så här omröstningar kring så här, vilka som blir våra specialavsnitt. Och ja, lite sådana grejer. Så att det är ett väldigt härligt sätt att interagera kring innehållet.
Mm. Ja, det finns mycket där ändå att hitta i det där lilla, på den där lilla Patreon-plätten som vi har.
Ja, och det funkar alltså så att man signar upp sig för en summa som man stöttar podden med varje gång ett avsnitt släpps. Så att man kan liksom välja en summa som passar ens ekonomi. Och sen så släpper vi då varannan vecka på fredagar ett avsnitt. Mm. Och då dras det den summan man har pledgat. Mycket enkelt.
Patreon.
Ja, patreon.com/oddpod. Ja. Så. Men, och ett av målen, vi måste ju liksom jobba det här nu. Ett av målen som vi uppfyllde, det var ju det här.
Du var så snabb med gingen på det här segmentet, trots att det är typ det gingen vi har.
Ja, jag vet. Men jag kände att någonstans måste man ju börja. Om vi inte har en jingle, vad har vi då?
Nej, det är väl sant. Och jag antar att många liksom trogna lyssnare tänker så här, zombies anfaller. Ni har gjort ett zombieavsnitt.
Mm. Men jag kanske har en out för oss här. Det kanske finns en lösning.
Kommer du avslöja den? Eller den?
Ja, vi kan diskutera den. Mm. Det är så att den som sponsrar med $10 eller mer per avsnitt får ju bestämma en programpunkt, någonting vi ska prata om. Och Tommy Eriksson är en av dem som är på den nivån av stöttning och har requestat The Walking Dead. Mm. Och jag undrar, går de mergea det löftet till honom med vårt allmänna mål och liksom gör den här zombies anfaller, att det blir liksom Walking Dead, att vi närmar oss det på något vis?
Blir det inte, eller är det någon slags liksom kontraktsbrott tekniskt sett? Att man liksom använder någonting för att infria flera saker. Det känns så här halvdubiöst då på något vis.
Ja, vi får fundera på den. Men det kan ju också vara, ja, vi får se. Vi har ingen.
Ja, men precis. Och sen vet man ju inte rätt vad det är, så anfaller ju zombiesarna bara.
Ja, precis.
Det kommer hända förr eller senare.
Ja.
Du, jag har en grej som har hänt. Jag vet inte riktigt hur det här hände. Men jag vet, för typ 10 år sedan så hade du och jag en ganska så här konstig besatthet som vi lyckades lura i, förmedla, indoktrinera folk i att det var bra. Det handlar om att vi lyssnade på ganska mycket trance, kommer du ihåg det?
på vad heter den, Digfimix på Nalen bar, så spisades det väl en del trance bland indie-publiken när man hade kontroll över skivspelaren.
Och det gick hem förvånansvärt väl. Det var det som var så härligt på något sätt. Jag tror att anledningen till att trance funkade när vi spelade på liksom Nalen bar och Bombens dansklubb och sånt där var därför att det innehöll liksom rockens beståndsdelar utan att vara rock, som ju i indiekretsar liksom i alla fall var det fulaste som finns.
Mm.
Köper du den teorin?
Ja, plus att jag tror att alltså det vi spelade var ju verkligen den här den fluffigaste av den fluffiga trendsen, den som liksom alltså som är gjord för väldigt så här överdrivet ecstasybruk typ, alltså det här liksom stråkar som bara ligger och fräser och så här fina melodier och så. Och jag tänker att någonstans så finns det alltså i det är liksom, även om man inte kan liksom omfamna transen som en subkultur, så finns det sådana beståndsdelar i en sån låt som gör att den blir typ helt omöjlig att värja sig från, för att det är liksom, det är samma melodier som så här tv-spelens soundtracks, alltså 8-bitars Nintendo soundtrack-grejen liksom. Det är så melankoliskt och stort. Så att liksom, man behöver inte vara liksom nerknarkad i en hangar i Rotterdam för att bli jävligt så här.
Det skadar inte om man är nerknarkad i en hangar i Rotterdam.
Men man kan också stå med en öl i en bar liksom, i Stockholm i mörkret.
Man kan också sitta hemma, två personer, så två på natten och dricka rödtjut. Det funkar också jättebra.
Det går jättefint.
Men jag minns att vi hade två beskrivningar som vi alltid återkom till. Och det ena var att nu känns det som att solen går upp. Och det andra var, här är näven i luften.
Och med soluppgångstransen, den ska man ju faktiskt inte underskatta.
Soluppgången den har ändå naturromantik i sig, men det är ändå ganska platta beskrivningar av känslorna här.
Men jag skulle även säga en tredje, och det är den här liksom smaken av saltvatten.
Du menar det baleariska?
Ja, alltså att det fanns ju någon form av liksom... Allt det kommer från så här chicanes salt water egentligen. Ja. Men grejen är så här, i min värld så fanns det några gyllene jävla år där mellan typ 2004 och 2007 som du säger, där det kom liksom så sjukt mycket bra liksom i den svängen, och allt det dog sen av först det var en double tap som dödade liksom transen för mig. Först kom så här Justice och det där den franska hårda electro house grejen så folk gjorde inte längre det här fluffiga, utan började bli mycket så här ruffigare, och sen så kom så här Swedish House Mafia och EDM:en och gjorde allting så här. Fult. Alltså den gjorde transen lite överflödig nästan, för den det liksom
Den förvandlade ju transen till liksom någon form av så MQ soundtrack istället.
Verkligen.
MQ kanske är för fult, men så Tiger of Sweden blev liksom trans helt plötsligt.
Det är liksom någonstans alltså där så, alltså jag brukade ju ändå vara inne och browsa släpp så här för att hitta, för att det är ju fortfarande bara en låt av liksom 700 som liksom gick in på ens spellista.
Så är det.
Jag slutade där, för jag hittade inget mer bra. Det tog slut liksom.
Men det som har hänt nu är att jag har ju trillat dit igen.
Uff.
Och lyssnar... lyssnar jag på musik så är det liksom trance jag har i lurarna. Jag vet inte hur det blev så här. Men det roliga här är ju också... Jag har även skickat några så här, typ 2-3 låtar till dig med liksom så här halvjummet mottagande, kan man ändå säga. Jag hade väntat mig att det skulle komma något liksom om någon soluppgång eller sånt där, men det har det inte gjort. Och det roliga här är ju också att man märker ju ganska snabbt att visst, det finns massa nya namn som är ganska bra, men de gamla rävarna är ju liksom alltjämt de som dominerar. Det är liksom Above and Beyond, det är Armin van Buuren, etc. etc. Ferry Corsten dyker upp och sånt där. De kämpar på liksom.
Ja, de gör det. Ja, det är mäktigt ändå.
Det är på något sätt, jag vet inte, jag kanske är bara partisk eller har helt fel, men det känns ju som att man åldras ju bättre som trans-producent än vad man gör liksom som Rolling Stones-gitarrist.
Tycker du det? Ja.
Ja, men man ser ju liksom ut som, de flesta ser ju liksom ut som så här, IT-tekniker.
Ja, ja. Definitivt. Speciellt han finnen i Above and Beyond. Jag menar, liksom, tänkte vara deppigt att liksom, en sån person är en stjärna. Liksom.
Ja, det är väl deppigt. Det är väl superhärligt på ett sätt också.
Ja, alltså, det är det man gillar lite mer än liksom, den här DJ-kulturen ändå, eller klubbkulturen. Att så här, det var ju så det var... Fan, nu rant upcoming. Alltså grejen var ju så här att DJ:n skulle ju vara en del av dansgolvet. Man skulle inte ens se vem det var som stod där bakom och spelade skivor. Det skulle liksom bara vara en pulserande jävla livsform som var klubben. Och det var i den miljön som liksom massa så här gay-rättighetsrörelser kunde födas och så här... Alltså, housen i USA på 80-talet som är liksom det så här verktyget för liksom civil rights movement-grejen. Alltså, det finns mycket i det där liksom. Och sen kommer jävla EDM-en och ställer DJ:n på en piedestal högst upp. Eller det var väl inte EDM, men det var väl Big Beats-grejen egentligen liksom. Ja, EDM-en upphöjde ju det där till liksom att, aha, här är en 17-åring med massa softsyntar. Honom ställer vi högst upp här på den här pyramiden så får han stå och, alltså, det är så fel. Ja, men
det var väl så. Alltså, den andra tappen i det du kallade double tappen var ju när Sebastian Ingrosso lyfte en CD-mixer och höll den som en elgitarr och spelade på den. Då var det liksom, där var lågvattenmärkning på något sätt. Men jag känner ändå att nu är det liksom, nu är det nästan separatistiskt det ändå att lyssna på trance.
Ja, det kanske det är. Det finns ju inte, det kanske är en... samtidigt vet du fan, jag menar Puff & Beyond spelade ju på Way Out West bara typ för, eller vad heter det, skiten i Norrköping där.
Emma Boda?
Nej, Norrköping.
Nej, just i Norrköping. Ja, åh, vad sjutton är det?
Den pissfestivalen som,
ja, men liksom... där har väl även Avicii spelat, va?
Ja, det kanske är det är den sortens festivaler som är den tredje tappen.
Ja,
att man så här, helt identitetslöst, helt utan någon form av röd tråd, bara bokar massa grejer och sen säger man, kom igen och festa. Ja.
Men sen, en sak jag gillar med det också, att det känns så europeiskt på många sätt. Det känns liksom så här, visst, Above and Beyond är finnar, men de är liksom så här...
Jag tror bara en av dem är det, i och för sig.
Ja, okej, men de är ju fortfarande otroligt mycket större i Spanien än vad de är i Helsingfors.
Ja, så är det.
Ja. Men det låter som att jag inte har med dig på tranståget här riktigt.
Nej, jag tror inte det alltså. Det ska nog mycket till för att jag ska kliva ombord igen.
Okej. Okay. Jag kör på tills det spårar ur helt enkelt, så ser vi.
Ja, du får hålla oss uppdaterade.
Ja, jag ska göra det.
Om hur det går.
Kanske kommer något låttips emellanåt, vi får se.
Vi får ju nästan länka till, vad heter den där feta, den som... allt kretsade, hela livet kretsade kring den för 12 år sedan. Den där Armin van Buuren-låten i en... Är det inte Above and Beyond remix? Nej, Armin van Buuren... Shining Star-remix av... skitsamma.
Ja, vi slänger,
vi petar in en länk till den på oddpod.se så får man liksom njuta i hur det kunde vara.
Ja, men jag slänger in en ny också bara för att det inte ska bli liksom unkig nostalgi av alltihop.
Okej, ja, det kanske är bra det. Ja. Hör du, nu har farbror en sak han vill prata om här. Du ska få höra på en grej.
Mm.
Jag ska spela upp en grej. Jag följer tv-serien Billions, ser du den?
Nej, jag försökte, men det gick inte.
Ah, okej. Okay. Jag tycker det är riktigt bra skit faktiskt. Men...
det var för mycket såpopera för mig.
Okej. Okay. Ja, smaken är...
du
gillar trans, jag gillar Billions. Och skillnaden däremellan är kanske inte så stor som
nej,
man vill tro. Hur som helst, jag tycker den är väldigt bra. Men det är en diskussion i ett avsnitt där de ska ha en sån här deposition.
Mm.
Och en bit av dialogen går så här.
He was the one crossed the line. You have to know going in. Depositions are unpredictable beasts. In depots, I've seen things you wouldn't believe.
Attack ships on fire?
Yes. The very best cases gone forever, like tears in rain.
No replicant, no lawyer is gonna rattle me.
Oh.
Det var den djupaste sucken.
Jag blir liksom mest så här ledsen. Mm. För att jag vet ju att så här... någonstans sitter ju en manusförfattare som är liksom svinglad över att hen har fått in det här i manuset.
Ja.
Yes, jag fick göra en blinkning till min favoritfilm.
Och lite senare i samma avsnitt ska jag säga så är det Axelrods, han som pratar här, hans fru har startat ett företag. Och så kommer några konkurrenter och slår sig in på exakt samma affärsidé. Och då så, när hon, då så fräser hon till sin kompanjon som bara vill säga, vi lägger väl ner då. Och då så skriker hon, no, this is our corner, Stringer.
Gud. Men det är så här, alltså, det känns som att ordet man använder för att beskriva det här är väl intertextualitet. Men det känns också som att så här, det finns liksom ingen, det finns ingen nytta överhuvudtaget. Det är liksom bara ett sätt att liksom åka lite kulturell snålskjuts på något sätt.
Mm.
Det känns så slappt på många vis. Alltså, och det här är ju ändå här är liksom, det är ju bara dialogutbyten som det bygger på, men även det gör mig liksom det gör mig nästan ännu mer provocerad, för då är det liksom inte ens som att man har försökt göra en homage, utan då är det bara att man delar någonting för att en liten del av de som ta del av det här ska reagera och känna någon slags liksom värme. Jag är på er sida, vi pratar samma språk och så vidare.
Mm.
Jag vet inte. Vad kände du när du såg det här?
Jag blev ju, alltså, för det första är det så här helt out of character, de här, alltså den här dialogen vi hörde. De pratar inte så normala fall, utan det här är ju någon som har skrivit in liksom, den här personen som pratar om det här, han så här hyr privatjets för att åka och kolla på Metallica och går omkring i Megadeth-tröjor och är liksom en sån här miljardär, liksom, hedgefund-miljardär. Det finns ingen anledning för honom att sitta och quota Blade Runner, för det liksom är inte, alltså, det har inte funnits någonting som antytt liksom det tidigare.
Det bygger inte hans karaktär liksom.
Noll. Så att det blir ju precis som du säger, så blir det ju bara så här wink wink, och det är inte ens subtilt, det är inte ens snyggt liksom.
Nej.
Som jämförelse så var ju i avslutningen av första säsongen av The, nej, det är nog, eller är det i första avsnittet till och med, The Americans, de gör ju Miami Vice-scenen,
just det.
Den klassiska till In the Air Tonight.
Från Miami Vice-piloten, va?
Från Miami Vice-piloten. Den gör ju de om, alltså shot för shot i princip, utan att göra någon liksom grej av det, utan de bara kör ut den så. De som vet, de vet. För att det utspelas ju samtidigt. Liksom. Det är klart att liksom, alltså idealet att åka omkring tidigt 80-tal en nattlig bilfärd i USA är väl givetvis den scenen. Liksom. Och där funkar det ju mycket bättre. Så här. Alltså där man fattar. Liksom. Det här var ett annat Amerika än Miami Vice. Men ändå samma någonstans.
Mm. Jo, men då sen framförallt så hängde det ju då ihop med handlingen. Alltså det fanns en anledning till att de var ute och åkte bil. När man pratar om depots så finns det ju liksom ingen anledning att kasta in lite Warren Beatty-citat.
Nej. Och grejen är så här, vi har ju pratat om det här förut, just det här liksom, ska en person i en zombieserie eller i en zombieberättelse, ska en person, när det här händer, ska den personen känna till konceptet zombies? Mm. Är det mer trovärdigt än att så här, de bara springer för livet och bara the dead are rising again, typ. Så här, hur ska man förhålla sig till populärkultur som känner till annan populärkultur, så att säga? Det är ingen lätt fråga. I det här fallet hade de gärna fått lämna det liksom.
Verkligen. Tänk att vi ska snacka lite genrefilm. För i senaste numret av tidningen Wired finns en text med rubriken From Logan to Get Out, You're in A-plus times for B-movies. Och i den här texten så ringar journalisten Brian Rafferty in något slags nytt territorium där vi befinner oss, med en ganska vid definition av just B-movies. Det han menar är i grunden att för några decennier sedan så fanns det ett segment av filmer, han använder begreppet genrefilm, som var så här, billiga skitfilmer med dåliga skådespelare som levde ett liv på VHS och DVD-hyllor och blev liksom, fick kultstatus. Men att de här filmerna nu då har emigrerat till vita duken med lite större budget, lite tyngre namn. Men att det finns kvar en tonalitet från det här B-filmsarvet. Han nämner ju då utöver Logan och Get Out även, vad sjutton heter de nu? Filmerna med
Kong.
Kong nämner han, och sen Split, men sen även med Keanu Reeves, John Wicker 1 och 2.
Mm.
Skriver du under på den här tesen på något sätt att det här är genrefilmens guldålder på något vis? Eller B-filmens guldålder?
Alltså både ja och nej. Det är ju så att eftersom liksom en billig pitch har ju mycket större chans att bli förverkligad, alltså hamna på vita duken.
Mm.
Och en actionrökare är ju ändå oftast en billig grej att producera. Och därför så ser man ju på något sätt...
Ska ju också säga, de kan ju också vara de dyraste filmerna att producera.
Absolut, men om man inte gör liksom Avengers utan man gör en liksom pusher så kan man göra dem jävligt billiga.
Ja.
Så. Så att på ett sätt är det ju en guldålder därför att det kanske görs fler av den sortens filmer. Och det gör att det finns utrymme i biosalongerna för den sortens filmer. Därför att det görs inte lika många andra sorters filmer. Så att därför kommer vi i kontakt med dem på ett helt annat sätt. Men jag skulle också säga att det inte är en guldålder. Därför att vår tids liksom, B-film eller genrefilm på många sätt är lika så här, efterapande. Och inte utveckla, alltså de tar den inte framåt. Det hade lika gärna kunnat vara en pastisch av Tarantino i många fall.
Mm. Jag skulle säga också att det som liksom höjer de här filmerna till att bli kanske framförallt kritikerframgångar tror jag handlar jättemycket om att de ofta har ett element av genrelek i sig. Jag tänker på liksom John Wick-filmerna är väldigt tydliga i det att de handlar alltså då om en hitman vars hundvalp blir mördad och då blir han sur och ska hämnas. Och det är ju liksom i sig någon slags liksom, vad ska man säga, tongue-in-cheek pastisch på men hela den genren där det vanligtvis är liksom en familj som blir mördad eller en dotter som blir borttagen eller någonting sånt. Men i det här då fallet så har man liksom insett det liksom så här bizarra på något sätt i att liksom hämnas, en hämndfilm där man ska döda 200 personer för att en familj har blivit mördad och istället bara så här, ja, men gjort det till sig. Man säger på något sätt till publiken i subtexten att det vi vill se här, det är en yrkesmördare som går bananas och vi vet alla att vi skiter egentligen i anledningen så att säga.
Mm.
Och detsamma gäller ju till exempel Logan som ju är väldigt mycket någon form av dekonstruktion av de här jättedyra superhjältefilmerna där vi ser oövervinnliga hjältar som liksom ja, men som räddar världen, fixar biffen, kanske kivas lite grann med varann, men allt är allt frid och fröjd, medan då i Logan så är det liksom bara massa gamla mutanter på dekis som liksom jagas och det är ganska hopplös värld, det är ganska deppigt som liksom filmerna i sig blir liksom en kommentar på något sätt i det fält de utspelar sig på.
Men jag måste ju ändå säga att jag har ju, alltså om man tänker så här konceptet B-film så finns det ju någonstans i det ett visst mått av kvalitet ändå. Alltså så här vi har pratat rätt ofta om så här bra dåliga filmer. Alltså de som inte är
exakt
topp, de är inte liksom, de går inte upp på den största biografsalongen, men de är ändå jävligt bra liksom på något sätt. Jag har ju gjort ett försök att gräva djupt. Jag såg någon jävla Wesley Snipes rulle där han ska så här måla någon måla med laser och target paint liksom,
okay,
för en missil djupt inne i Ryssland någonstans på någon kärnreaktor eller vad fan det var. Och det var så dåligt så att det var så här helt absurt. Man fattar inte hur filmjäveln liksom, att det inte var någon på vägen som drog in en liksom nödbroms. Och det kan ju bero på mycket. Det kan bero på att när man var 16 så sket man i det och tyckte det var jättebra. Liksom. Mm. Nu så har man lite andra. Men jag, alltså, om jag tänker tillbaka då, om vi tänker på den här tiden som han pratar om, liksom, precis efter typ Clerks eller liksom, ja, mitten av 90-talet någonstans där.
Videobutikens guldålder typ.
Verkligen, och då, där var ju jag verkligen. Det var ju så här, då, det var liksom mina tonår på något vis. Och men då är det ju ändå så här att det jag tänker på om någon säger så här B-rullar från 90-talet, då tänker jag ju ändå på A-rullarna. Jag tänker på Demolition Man, jag tänker på Underbelägring. Alltså de här, och det var inga B-filmer. Det var ju liksom de stora Hollywood-rökarna. Man får, om man ska tänka B-film så kanske man måste tänka så här Flykten från Absalom eller något sånt där. Mm. Liksom, alltså shit, det fanns ju så sjukt mycket dåliga rullar då också. Det är ju på ett sätt kanske lite tragiskt om det idealet har... Det är lite som så här. När man producerar musik i en fet studio, sen lägger man på brus efteråt för att man vill att det ska låta lite indie.
Ja, men ja, du är inne på någonting där. Det tror jag definitivt. För en beståndsdel som Brian Rafferty också missar är ju att de där liksom guldkornen från VHS och DVD-tiden, det var ju också... Alltså, även ifall de inte var mästerverk så kändes de som mästerverk just för att man fick liksom vada i dem skit för att hitta dem.
Ja.
Och det man gör nu när man ändå satsar lite på den här typen av filmer, det är ju att man, så här, tillgängligheten gör ju att lite av den charmen försvinner och även det som då är liksom någon slags genrefilm eller B-filmstämpel försvinner.
Mm.
Och jag säger inte att det nödvändigtvis är synd, men jag säger att det blir liksom, det blir någonting helt annat. Jag tänker att det är liksom, det här är filmskapare som gör de här filmerna som var personer som vadade inom skiten, och de vill ju inte göra skiten, såklart. De vill ju göra de där guldkornen, de vill ju göra liksom tagningar på dem, vilket man ju förstår, såklart. Men det, jag tänker ändå att det är superviktigt att tänka på att så här, visst, vi har den här typen av filmer nära oss på ett helt annat sätt idag, men det är inte samma typ av filmer, därför att det är någonting helt annat.
Och det är ju också någonstans så här, jag tänkte på det när vi såg den här Iron Sky här för några år sedan, att så här, det är ju någonting som går förlorat när man just gör det, som du säger, tongue in cheek. Alltså att man så här, nu ska vi göra en B-film här.
Ja.
Det är någonting som händer då som inte är så jävla skönt, för att det som alla de här bra B-filmerna har gemensamt, det är ju att det är någonstans att en manusförfattare slash regissör slash filmbuff liksom, och drömde om ett filmprojekt, det här ska jag genomföra, och hen kämpade så mycket det bara gick för att förverkliga sin dröm, men kom ungefär 10% på vägen liksom. Nej, det blev inga name actors. Nej, det blev ingen budget för specialeffekter. Nej, det liksom, alltså, du fick göra musiken själv, sorry. Varsågod. Och sen så gör man, alltså, hela John Carpenter-grejen är ju liksom ett resultat av det också någonstans, att så här, nej, det fanns inga pengar, du får jobba med det du har. Och man gjorde så gott man kunde och man kom en bit på vägen, men inte hela vägen, för då hade man gjort betydligt sämre filmer än det man gjorde där liksom. Men då när man ska försöka återskapa det, det blir liksom, då är vi ju i vi använder ofta Super 8 som en referens när det gäller sånt.
Exakt, det blir liksom att man konstruerat.
En konstruerad dålighet någonstans.
Men jag tänker också, Rafferty lyfter även fram liksom att de här filmerna görs med ganska begränsade budgetar. Men det är ju inte samma typ av begränsningar man arbetar med ändå. Alltså 5-10 miljoner dollar idag tar den ju mycket längre än vad 5-10 miljoner dollar gjorde då.
Ja.
Eller om man justerar för inflation, kanske 1 miljon dollar. Och sen saknar ju ofta de här filmerna det, liksom, det här verkligt dåliga lagret som gjorde de gamla filmerna charmiga. Jag tänker på, kommer du ihåg Split Second?
Kommer jag ihåg Split Second? Kom igen, det finns väl ingen annan film som jag har suttit och så här, slappt referera till så ofta som Split Second. Kanske Hardware. Ja.
Okej, du har rätt. Men jag tänker att det är en typisk sån film som så här... Alltså, skulle du visa den för en 15-åring som precis har sett Kong, Logan, Split, Get Out och så vidare, att så här, det här är 1992s version av de här filmerna, då skulle den inte fatta någonting.
Nej.
Därför att så här, de skulle tycka att Split Second såg ut som liksom en hemmavideo, ett gymnasieprojekt. men det förtar ju liksom inte faktumet att Split Second är en så här, riktigt härlig, charmig skitfilm. Liksom.
Svinbra. Jag tycker den är... Ja, den håller fortfarande.
Gör den verkligen det?
Ja, visst.
Jag såg den senast.
I somras faktiskt. Jag tog en vända i somras och tröskade igenom massa såna här liksom, filmer från den tiden.
Det här låter osunt på något sätt.
Ja, jag vet inte. Alltså, det var väl en 6-7. Jag såg End of Days och sen så kände jag att nu har jag fått nog. Liksom. Men det är
en film du har pratat om från den här eran som jag har liksom försökt komma på vilken fan det är. Det är någon film med Paul Reiser och någon slags skyskrapa som har artificiell intelligens eller någonting.
Paul Reiser, apropå Split Second, tänker du?
var Paul Reiser med i Split Second?
Ja, visst. Han är väl den fega polisen. Aha. Som sen flippar och bara, we need bigger guns, man. We need bigger fucking guns.
Jag minns bara Rutger Hauer och det ganska sunkiga kvinnoporträttet som King Cattrall spelar.
Just det.
Men vad hette den här skyskrapefilmen?
Jag måste bara se att han är med i... Han kanske inte är med i Split Second.
Men han har ju också en sån generisk 85-95, alltså de åren som många hade då. Det är liksom det här lite lockiga håret och kostym, lite så här skärmigt corporate på något sätt. Han har ju samma look i Aliens också, fast han har väst istället för kostym.
Ja, just det. Ska se. Actor. Shit, vad jobbigt mitt liv blir om det...
Jag har den uppe här. Är det Alistair Duncan du tänker på kanske?
Ja, det kanske är.
Han har ju väldigt mycket en Paul Reiser-look.
Ja, säkert. Den rullen med Skräckens torn heter den. Från 93. Before Tony can get to work on the first day of his new job, he manages to lock himself out of his apartment. To get back in, he uses his new security pass, which resembles a credit card. The card becomes damaged when it is used to open his front door, and then causes mayhem at work when the main computer fails to identify Tony as the new employee. The high-tech building is run by a computer, which interprets its programming as meaning destroy all threats. The building is out to get Tony.
Alltså så här, den dagen de gör en remake på Skräckens torn, då skriver jag under på den här nyvåren för B-filmen. Innan dess så nej, det är inte samma sak.
Och obs att en av de grejerna som han, den här AI:n ligger liksom och loggar övertramp han gör. Ja. Och det är liksom när han går över en viss gräns, han typ parkerar fel, då får han en halv punkt, liksom en halv poäng straffpoäng, och sen, ja du vet, det är massa såna här saker. Och en av de grejerna han får så här, som han samlar på i sin pott, det är efter arbetstid när alla har gått hem, och han tar fram ett, så här, en keyboard och kopplar in sin jobbdator och använder datorkraft för att sitta och så här, programmera MIDI i någon så här gammal Cubase-version typ, så här.
Det är ju en film om dig. Det är en film om dig under dina liksom byråkratår.
Det är kanske därför den har träffat mig så djupt.
It hits close to home, helt enkelt.
Hur fan får vi tag på den här? Den måste vi se om, ju.
Ja, det här känns som... Ska vi ge varandra... Ge oss själva i läxa att se The Tower till nästa avsnitt?
Det tycker jag.
Ja.
Det gör vi. Men det här är typ exempel på en super-B-film. Det är till och med straight to TV, liksom. Och den liksom... Jag är inte säker på att den har något. Det var allt för länge sedan jag såg den. Men man kan ju ändå konstatera att det finns ju någon här som... Det känns ju som att plotten är ju tänkt på en mycket större... Den var ju liksom den som drömde upp detta. Hade ju inte tänkt att det skulle vara en tv-film, eller hur? Det här måste ju vara i så här svallvågorna efter typ Die Hard. Jag gör Die Hard fast med en ond AI.
Ja, alltså ändå en jävligt bra hisspitch.
Ja. Och så blev det Skräckens torn.
Du, jag har goda nyheter till dig, Billy.
Ja.
The Tower, som den heter på engelska, den ligger på YouTube.
Såklart den gör.
319 000 visningar på kanalen TV Terrorland. Känns som, vad heter det, att TV Terrorland, det kan finnas en och annan, ett och annat guldkorn här.
Jag blir givetvis väldigt spänd på att den ändå har fått den svenska titeln Skräckens torn. Måste ju innebära att det har funnits en distributör och den är utgiven i Sverige.
Ja, säkert. Men det är väl VHS, VHS-kopia någonstans.
Ja, bara. Precis. Ja, det var säkert något sånt.
Ja. Men det, så, det är B-film, Logan, inte B-film. Kan vi slå fast?
Ja, det slår vi fast.
Just drive.
It's you.
It's me, okay.
Because I'm going to get knocked out, aren't I? So
we have to just go. I don't know. Have you, how many bandages you got left?
2.
Lol. We might make it.
Oh my god, dude.
You got boosters?
No, nothing.
Tidigt en morgon härom veckan så fick jag ett sms av dig, Tobias.
Mm. Det händer ganska ofta.
Ja.
Jag gillar att smsa dig på morgnarna. Ger dig en, vad jag inbillar mig vara en god start på dagen.
Definitivt. Och det var ju en god start på dagen här också. Bara det,
det var inte en translåt som kom.
Precis, jag får enabla någon slags push-funktion så du kan liksom kicka off mina dagar i min Sonos med ja, ett välvalt spår. Men jag kan läsa upp ditt sms här. Det var väldigt fint. Det stod bara så här. Första 11 minuterna på Jack Frags senaste video, utropstecken. Och just när det här kom, det var lite speciellt, för jag var fortfarande så här helt knäsvag. För jag hade sett just den här videon på tunnelbanan på väg till jobbet. Och det var den där nivån, du vet, nästan missa stationen där jag byter och sådana saker.
Ja, det förstår jag.
Det var en oerhört dramatisk video. De 11 minuterna, det var liksom så jävla intensivt.
Ja, verkligen.
Och vad det är då, det är Jack Frags är en streamer.
Som, och YouTuber.
YouTuber. Och han spelar ett spel som heter Player Unknowns Battlegrounds. Och det här, hans senaste video var, så han streamar ju typ så 8 timmar Battlegrounds när han är live. Och sen så klipper han ut det bästa då i små, liksom bättre chunks och publicerar på YouTube. Brukar du följa hans live-
streamer. Ibland. Så här, jag kollar ju på streams varje kväll innan jag somnar.
Mm.
Och de gångerna han är... Alltså ofta så blir det ju ganska mycket amerikanska streamers. För de är ju, ligger ju väldigt bra tidsmässigt i fas. Ofta så europeiska streamers... Visst, det händer att de kämpar på. Men många av dem lägger liksom av runt den tiden jag går och lägger mig.
Mm.
Men ibland så är ju Jack Frags igång och då kastar jag mig över hans stream.
Mm.
Speciellt då när han spelar. Han spelar ju antingen Battlefield eller Battlegrounds. Och är det Battlegrounds då blir man ju glad direkt.
Mm.
Ska man dra lite snabbt vad Battlegrounds är för de som inte är helt införstådda?
Det är ju alltså en gigantisk karta med typ, hur många spelare är det? 110 spelare eller något sånt?
100 spelare, alltid.
100 spelare.
Mm.
Vart efter tiden går så krymper den här kartan. Man kan ju säga så här, det börjar ju, det är ju liksom någon slags Hunger Games liksom, att ett lag eller en spelare, beroende på vilket läge man spelar i, står som vinnare i slutet.
Mm.
Men den första fasen är ju att man hoppar fallskärm ut från ett flygplan och landar någonstans på kartan, och så börjar ju liksom en frenetisk lootfas där det gäller att hitta vapen och hitta skydd och hitta mediciner och hitta liksom stuff.
Mm. Stressfasen kan man säga.
Och sen då, efter ett antal, jag vet inte, vad är det, 5 minuter typ?
Ja, första gången är det 5 minuter.
Då börjar kartan att krympa så tillvida att det liksom är som ett kraftfält typ, som blir mindre och mindre och mindre. Och sen då efter 35 minuter, 40 minuter, då är ju liksom de kvarvarande spelarna på en jätteliten yta som är någonstans, det är random varje gång var på kartan den här lilla ytan kommer vara.
Och då har ju de där 100 spelarna oftast blivit kanske 10.
Ja.
Efter 35 minuter liksom mellan 10 och 5 kvar ungefär. Det är ju, jag vet, du har inte testat Battlegrounds än?
Nej.
Det är ju, alltså det är ju sån otroligt adrenalin att spela. Alltså just det här lootfasen är ju mest bara så här, det är ju lite lotteri då, att man så hoppas att man ska få bra grejer så att man har lite försprång mot andra spelare. Men sen just när det börjar krypa ner mot liksom att det är 30 spelare kvar, Det är då det liksom börjar bli på allvar. Och då är ju liksom, då går ju pulsen på max. Och rätt vad det är liksom så smäller det till och så är man skjuten från något håll som man liksom inte har en aning om var kulan kommer ifrån. Och så liksom i panik slänger man som kul, man försöker hila, man försöker komma på en strategi, man försöker se var motståndarna är. Och klarar man sig genom det här så att man hamnar i de här små cirklarna på slutet och det är ännu färre kvar, alltså då är pulsen så hög. Alltså då är liksom, för då vet man också att varje beslut jag fattar nu är liksom så otroligt avgörande.
Mm.
Jag ska säga det att jag har spelat kanske 50 matcher ungefär, och när jag har spelat i grupp har jag vunnit 3 stycken. Men när jag spelar solo, jag har aldrig vunnit, jag har kommit 2-4 gånger. Och det är alltid samma grej. Det är alltid att när vi är 3 personer kvar så ser jag en av de här, de andra 2 som är kvar. Och så kan jag liksom inte hålla mig från att skjuta på den personen. Och så dödar jag den personen. Men då har jag också avslöjat min position varje gång för den sista spelaren. Och det är så jävla frustrerande.
Men det finns något väldigt härligt i hela det här konceptet som är att så här, det du säger nu, att varje gång man skjuter så avslöjar man också vad man är. Mm. Vilket gör att andra kommer liksom, även om man dödar liksom sin motståndare, så kommer andra vara en på spåren. Mm. Samtidigt kan man inte bara sitta tyst och campa för att man måste röra på sig eftersom kartan krymper.
Mm.
Vilket gör att, så här, att den defensiva positionen är ett jävla övertag. Fram tills det inte är ett övertag längre, då är det en liksom burden. För att ja. Då kan du liksom, om du sitter i det där huset och bara liksom campar och låter alla andra döda liksom varandra, så kommer det ändå komma en stund när du måste fly från huset och springa över öppna fältet, och då ligger det såklart någon med en sniper någonstans och bara blåser huvudet av en liksom.
Oftast är det ju också, man ska säga det rent så strategiskt, så är man kvar där när det är liksom 10 pers kvar och man ännu inte har dödat någon, då sitter man lite på pottkanten. För man ska liksom inte underskatta att så fort du dödar någon så kan du även loota deras loot.
Ja.
Och vi säger, dödar du 2 personer, då har du liksom, vi säger om du har lootat i en kvart, då har du helt plötsligt 2 kvartar till av loot att tillgodose dig, så att säga. Så att det ger en ju också ofta otroliga fördelar, att just ha dödat en eller 2 innan det börjar liksom dra ihop sig.
Man ser Jack Frags och de som är duktiga på det, de brukar ju ofta liksom direkt efter den här lootfasen så brukar de ju plocka folk. Ganska fort. Se till att göra det för att just liksom öka på andelen liksom bandage, medkits och så vidare. Men jag tycker det är kul när det är flera spelare som landar i samma zon eller runt samma hus typ.
När de är helt riktigt lika kul när man själv är där, kan jag säga.
De står och vevar i luften med nävarna och liksom dödar varandra liksom melee. Så. Men det är också så här, just det här, om du landar vid ett hus och jag landar vid ett annat, så springer jag in, hittar ingenting, springer ut och så står du där med en hagelbrakare, för det fanns i ditt hus. Så det verkar ju vara extremt stressande det där, just det första när det är folk i närheten.
Mm. Men en sak jag tycker är fantastiskt med Battlegrounds är att det ringer in någonting som just den här genren av spel har, som är så otroligt unikt vad gäller berättelser. Och det är just det här att det finns liksom en uppsättning grundförutsättningar på hur det här spelet funkar, alltså mekanik, kontroller etc. Men inom den uppsättningen regler så finns det sen liksom ett oändligt antal scenarier som kan utspela sig. Så att du får liksom en ny berättelse varje gång genom matchen. Och det är det som på något sätt är, det finns liksom inte i någon annan kulturform, att varje gång du lyfter upp den här liksom, det här spelet, så händer någonting nytt. Det finns liksom nya beslut att ta, det händer nya grejer, och det är det som är så otroligt fascinerande, för det är även då det är även det som möjliggör att liksom massa YouTubers och streamers kan liksom hitta de här liksom otroliga skenorna som fanns i den här videon som jag skickade till dig.
Mm. Man kan säga så här, att Jack Frags, som normalt sett är en grym spelare, är här på nere för räkning. När vi kommer in så är han döende och det är kört, för att mappen håller på att krympa och så vidare. Och det som liksom utspelar sig sen är verkligen liksom holy crap.
Ja, men det är ju 11 minuter av liksom överlevnadskamp.
Desperat sån.
Ja, som har en väldigt dramatisk händelseutveckling. Så att, vi länkar givetvis till klippet på podd.se. Ja.
Och John, när jag tittar på streams av det här, alltså jag är så förförd av det här du säger, att så här, varje gång är helt annorlunda. Att jag kan liksom inte släppa det, utan det här, jag tar en till. Klockan är 10, jag ska snart gå och lägga mig, det är tidig dag imorgon. Jag tar en till, sen är klockan ganska fort 12:30. Liksom. Och jag kan tänka mig att det är upphöjt till 10 när man spelar själv också.
Ja, de här 30 minuterna, 30-40 minuterna som en match ofta tar, de passerar ju liksom... alltså, laddningstiden på innan matchen börjar känns ju längre än nu själva matchen, hur långt den utspelar sig. För det är ju också att det finns ju... Alltså, det funkar ju på ett så otroligt belönande sätt, ett sånt här spel. För först då är det liksom... ett belöningssystem i det lotteriet som handlar om loten. Alltså när du väljer att hoppa fallskärm och landa på en viss plats, du ser vad du får hela tiden där, så hittar du grejer. Du hittar ju förr eller senare någonting du vill ha, och då får du liksom direkt vad heter det, någon slags adrenalinbelöning. Och sen då vi ser att du lyckas döda någon, på adrenalin på slag igen. Du börjar märka att det är färre och färre kvar, adrenalin på slag igen. Alltså det är liksom som en adrenalinmaskin mer eller mindre som liksom bara fortsätter pumpa. Och det är ju förföriskt på ett underbart sätt.
Jag tycker det här är intressant, för så här, jag har ju som bekant en gammal bakgrund i Counter-Strike som påminner väldigt mycket just alltså att förutsättningarna är så här. Du har en bestämd karta. Reglerna är väldigt lätta. Det är liksom, det är det här som gäller. Det finns inte massa hokus pokus, utan det är väldigt straightforward. Men inom det, alltså, det är lite som alltså, schackgrejen. Att så här, reglerna är lätta, men hur ett parti utspelar sig är helt olika varje gång. Mm. Och det blir just det här... Alltså enkelheten i att ingen kan plötsligt släppa någon stor enchantment som gör att... Ja, men du vet, det finns inte den dimensionen, utan antingen så har du valt, så här, eller inte ens du har valt, utan kanske spelet har valt åt dig att den här gången så har du ett bra snipergevär med ett starkt sikte. Liksom. Mm. Nästa gång har du inte det, utan du får liksom, anpassa din taktik efter något annat. Så där. Mm. Och det finns någonting i den där, alltså just det här att ha jättetajta ramar för vad det är som kommer ske, men sen så är liksom sättet som det kan ske på väldigt olika. Det finns ju någonting i det som är superhärligt.
Det är också ett väldigt intressant system i det att alltså i väldigt många online-spel, man spelar väldigt många mot varandra, så uppfinner man ju olika former av ranksystem och så vidare för att man ska få möta folk som är ungefär lika bra som en själv. Och då kan det ju också vara att spelar man med sådana som har lägre rank, då blir man liksom helt överlägsen. Men det finns, i Battlegrounds finns det liksom ingen jättetydlig överlägsenhet, eftersom att de som är liksom rankade bäst i världen, det finns liksom leaderboards och sånt, de har fortfarande bara en vinstprocent på mellan 10-13%.
Ja.
Så att även de som är bäst vinner liksom lite mer än var tionde match. Och det gör ju liksom, det gör ju utmaningen stor på ett väldigt, väldigt kittlande sätt.
Ja, men det ser man ju, de här som är liksom streamers som är väldigt duktiga. De kan spela i lag 4 stycken och ha värsta kommunikationen och så här call signs och så här ropa och göra grejer och sånt. Men sen så kommer någon vilsen spelare, kommer kutande över ett krön, och där sitter de och skjuter åt ett annat håll, och så dör två stycken av skott i ryggen bara för den här snubben liksom bara gjorde något helt oförutsägbart och kom bara kutande liksom.
Ja, det är också alltid jag säger, om man kollar på amerikaner eller britter som spelar, då är det liksom alltid this is a player, och vad heter det, om man själv spelar så är det också så här, spelare, alltså, men det händer ju någonting i en varje gång man ser någon annan, för att det liksom inte det liksom bryter normaltillståndet på något vis.
Men härlig, det är härligt med den här sortens, vad man säga, att storyn inte är skriptad, utan men det blir ändå en story av det någonstans.
Verkligen. Och att liksom storyn är outtömlig på så väldigt många sätt.
Ska säga det finns ju det här H1C1 som vi pratade om i avsnittet om universumsbyggande. Faktiskt ett av mina favoritavsnitt här i Oddpod. då fanns inte den här King of the Hill läget ännu. Nej. I H1Z1 när vi pratade om det, men det var ju typ det som sen blev grejen, det här öppna världsbyggandet gick väl inte så bra för dem, men jag tycker Battlegrounds spöar H1Z1 på alla fronter liksom.
Verkligen, alltså man kan väl säga så här att DC var ju en mod på den ganska liksom vad ska man säga, genomarbetade militärsimulatorn Arma. Arma. Och DC sen, alltså H1Z1 var på många sätt en klon av DC som skulle vara lite snabbare, för DC var ganska långsamt. Och sen då så skapade H1Z1 sitt King of the Hill-läge. Och sen var det som att PlayerUnknown's då, som han som har utvecklat, ligger bakom Battlegrounds heter, han tog liksom det bästa av de här två världarna på något sätt. Mm. Alltså han tog King of the Hill-konceptet i H1Z1, adderade den lite långsammare, mer strategiska tempot i DC, och den mixen funkar liksom otroligt, otroligt bra.
Mm. Så det är nästan som ett så här, ja, titt rekommendation att gå ner sig i Battlegrounds.
Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Det är underbart.
Vi ska väl börja avrunda dagens avsnitt.
Ja.
Och vi fortsätter väl att beta av vår lista på människor som har varit så ädla att de har valt att avsätta en liten slant varje gång vi släpper ett avsnitt. Det är dags att tacka våra patrons.
Våra underbara patrons.
Våra fantastiska patrons. Och vi kommer ju göra det här ett tag framöver tills alla är avbetade.
Mm.
Så det är väl lika bra att köra.
Yes, och den här veckan så börjar vi med Mattias Pettersson,
Pelle Sten,
Mats Bäck,
Isabel Lundqvist,
Jonas Lindberg,
Tobias Raski,
Robin Skoglund,
Daniel Mattsson,
Rasmus Bylin
och Björn Svensson.
Tack. Jättestort tack till allihopa er.
Tack så mycket till er, och tack till alla andra som har stöttat oss. Och tack även till dig som inte stöttar oss på Patreon men som lyssnar. För att det är ju alla vi tillsammans som är Oddpod.
Mm. Underbart.
Det blir så mycket värme känner jag här.
Ja, men det var som att såhär, det gick in lite för mycket i någon slags såhär, någon får man säga reklamfilm. Det är alla vi som är på. Det är ju så, men det går liksom inte att prata om det utan att det känns lite kladdigt på något sätt.
Den här veckan har du möjlighet att bli en av vinnarna på miljonjackpot. Ja.
Ja. Sitt inte lottlös och så vidare.
Ja.
Men vi hörs igen om 2 veckor helt enkelt.
Det gör vi. Ha det fint.
Ta hand om er.
Det här är Orvar Sävström. Om du är lika förvirrad som jag är just nu så ska du ringa Twin Peaks hotline 0760 87 42 99 så reder vi ut det här tillsammans. Twin Peaks hotline.